Det är måndagen den 31 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna hörni. 31 oktober alltså, numera även i Sverige, känt som Halloween. Detta sönderpratade ämne som allt sedan 90-talet varit föremål för otaliga texter och debatter om denna nya lilla planta i den svenska högtidsrabatten. Är det fråga om amerikansk skräpkultur? Eller är det barnens högtid som lyser upp hösten? Är det ett kommersiellt jippo? Eller är det en möjlighet att konfrontera det som skrämmer oss mest under trygga eller rent av trevliga former? Är det en orgie i skräck och blod? Eller en ljusglimt i oktobermörkret? Eller kanske allt sammans på en gång? Omdömerna om Halloween är många. Och inte minst undrar vi förstås alla, vad ska man egentligen äta på Halloween? Vi får se om vi hinner med allting, för vi ska ta ett nytt varv med denna gamla goding och fundera på vad betyder egentligen Halloween idag? Vilken roll spelar den här högtiden i detta vårt Sverige 2022? Och varför fyller den oss med så delade känslor? Med mig för att tända ljuset i den här pumpan, för att lysa upp denna frågeställning, har jag tre gäster, nämligen Jonas Rosenqvist, Mattias Axelsson och Maria Ludvigsson. Jonas, du är doktor i etnologi vid Umeå universitet och skräckfantast. Och har jag lärt mig också, du har drivit både skräckbutik och arrangerat skräckfilmsfestival. Stämmer det?
Det stämmer alldeles, 100%.
Ja, skräck och etnologi, en vinnande kombination.
Det är den bästa kombon.
Ja. Yes. Mattias, du är känd för poddens lyssnare som tidigt. Du är ju då, du citerar din egen beskrivning, gymnasielärare, traditionsexpert, folkbildare, poddare och föreläsare. Och du driver bland annat kontot Svenska högtider och vanor på Twitter. Välkommen hit igen.
Tack så mycket.
Och Maria Ludvigsson förstås, min kollega här på sidan och öppen Halloween-hatare tänkte jag säga, men Halloween-skeptiker kanske vi ska säga. Mia, eller vad föredrar du att kalla dig?
Jag är hellre det än hatare. Jag är hellre skeptiker än hatare.
Okej, du är en försiktig folkpartistisk skeptiker till detta. Ja, okej. Varmt välkomna alla tre i alla fall. Tänker vi ska börja lite med historia. Vänder mig till akademiken i sammanhanget, Jonas. Halloween brukar ju ofta sägas ha kommit till Sverige på 90-talet. Det har jag lärt mig i alla fall. Mm. Kan du berätta lite om det? Hur introducerades egentligen den här högtiden i Sverige och vad blev reaktionerna då?
Ja, alltså det har ju funnits lite så här punktinsatser i Sverige på att fira Halloween. Så här amerikanska studenter på 50-talet och sånt där. Men 1990-talet, det var ju då som... Alltså framförallt då, kamratposten hade ju en blänkare om det där de försökte introducera eller liksom berätta vad Halloween var och sånt där. Och då, alla läste ju kamratposten på den tiden, kids alltså. Och kids gillar ju nya grejer.
Mm. Framförallt från USA.
Ja, precis. Och det här med skräck är ju alltid spännande. Så att det är klart att då blev det någon slags grej där. Att folk helt enkelt ville bara fira Halloween. Men det, föräldrar tyckte att det var läskigt. Och det här var ju på 90-talet. Det låter som att det var ju igår för mig, men det är ändå, jag vet ju själv hur det var. Jag hade ju barn 2000-tal och så pass sent som jag fick mitt första barn 2004. Då kom det ju fram tanter och klaga på en. Man hade satt dödskallemössa på sitt barn. Så man kan inte klä ut tjejen i det där och sånt där. Så att det var ju farligt med sådana här liksom läskiga symboler och grejer förknippade med skräck. Det var ju farligt på 90-talet. Mm. Så att föräldrar blev lite oroliga, som man alltid blir när unga vill göra någonting kul. Och så kyrkan tyckte att det var hemskt. Speciellt då som det kunde sammanblandas med allhelgona.
Just det.
Som då liksom är mycket, det ska ju vara en lugn, fin period där man liksom hedrar och vördar liksom de döda och sådär. Och det här var ju som tvärtom då tyckte man.
Just det. Som... För kyrkan såg lite framför sig då skränande barn med dödskallemasker på, som tände gravljus på farmors grav. Liksom,
exakt, och det går ju inte för sig. För att, vad skulle farmor säga? Men då tänker liksom jag att det här fortfarande lite grann påverkar hur vi firar Halloween. För att, som, nu vet ju nästan alla att det är 31 oktober, alltså idag. Men det är inte klart. Så, det är inte helt, folk är inte helt hundra. Så att, därför firar man fortfarande Halloween lite så här sporadiskt. Så här, med fredag, lördag. Och så bara, ja men vad fan, vi firar ju inte Halloween, så vi tar den här helgen. Så att det är som två helger istället. Så att nu, istället för så här, 31 är Halloween. Sen första, vad det nu är, lördagen eller söndagen i november, som är allhelgona. Att man särar på dem, man är tydliga. Så istället blir det, vad nu, men när är vilket och vad händer och sånt där. Och därför har det blivit som en längre period än vad det egentligen kanske borde ha varit. Som när jag hade skräckfilmsaffären till exempel, var ju det jättebra. För då kunde jag ju sälja grejer båda helgerna. Perfekt.
Ja, precis. Det är ju utmärkt för handeln, tänker jag. Ja. Då det vet för alla att det här med bus eller godis får man vara liksom beredd på att utsättas för från slutet på oktober till i början på november. Att det är inte bara en dag man behöver ha godis i beredskap, utan det är en längre period. För ungarna kan komma lite när som helst.
Liksom. Precis, det är jättestor förvirring. Så att det kommer ju så här varje år på Facebook. När är Halloween egentligen? Vad ska vi göra? Vi ställer ut lysande pumpor när folk får komma. Blablabla. Så att det har blivit som en egen svensk version att ingen fattar något. Det är ganska roligt.
Nej, för jag tittade i vårt eget arkiv, alltså Svenskans arkiv. Och första omnämnandet av Halloween, det var från 1933. Det var då en text med det uppbyggliga rubben Hur man firar helg i främmande länder. Där beskrivs dock Halloween som en skördefest, så jag tror man blandat ihop det med Thanksgiving lite. Mm. Om vi vänder oss till dig, Mattias. Du brukar ju fundera på hur saker har nått Sverige egentligen. Om vi tittar tillbaka på 1990-talet, kanske slutet på 1980-talet. Halloween tror jag inte var helt okänt då, för alla hade ju sett IT exempelvis, och där spelade Halloween rätt stor roll. Men vad tror du svenskarna hade för kunskap om Halloween liksom innan vi började fira? Har du förändrat någonting på det?
Ja, alltså jag tror att svenskar generellt hade ganska dålig koll på Halloween för 1990-talet. Man kan ju ta ett sånt enkelt exempel som skräckfilmen Halloween som kom i slutet på 70-talet.
Ja, just det.
Den översätter man ju inte Alla helgons blodiga natt. Mm. För titeln Halloween hade blivit obegriplig för svenskar i slutet på 70-talet. Och på samma sätt, originalomslaget till Halloween har ju en skräckpumpa på framsidan. Det plockade man ju också bort på det svenska omslaget. För jag tror att just pumpan, det är ingen symbol som svenskar under slutet på 70-talet överhuvudtaget kan relatera till. Och även när du läser serietidningar från 70- och 80-talet, då det är ganska ofta refererat, alltså amerikanska serietidningar då, och det ofta refereras till Halloween, så finns ju alltid en lite förklarande ruta om vad Halloween är. För svenskar förväntas inte veta vad Halloween är. Utan det är ju i och med att Hard Rock Café och Buttericks börjar driva att svenskar ska fira Halloween från slutet på 80 men på 90-talet. Och med det så kommer ju också en större kunskap om Halloween under 1990-talet. Och vi har fler och fler får tillgång till kabel-tv till exempel under 90-talet, vilket gör att vi får en större konsumtion av amerikanska tv-serier. Simpsons på 90-talet till exempel, alltid en Halloween-special varje år. Så på det sättet så ökar ju svenskars kunskaper om Halloween. Mm.
Treehouse of Horror nämner du där. De var ju på 90-talet, eller kanske fortfarande, jag har inte sett Simpsons på 10 år, men det brukar ju ofta vara det roligaste avsnitt på hela året. Men Mattias, bara bort IT då, 1982, där så mycket händer under Halloween, fattade man inte den scenen då? Eller tyckte man bara det var maskerad eller något konstigt? Eller vad tror du om det?
Jag tror faktiskt inte du kan relatera riktigt. Eller många av de som såg IT på 80-talet kan inte riktigt relatera till vad Halloween är för någonting. Utan man ser det som en maskerad snarare än som att man vet vad Halloween är. För i allmänhet så är kunskaperna om Halloween försvinnande bland svenskar. Det är ju det som är anledningen till att man måste förklara i serietidningen vad Halloween är för någonting. Det behöver man inte göra idag. Alla svenskar har en relation. Antingen så gillar man det eller så hatar man det eller så är man neutral, men man vet åtminstone vad Halloween är. Men jag tror verkligen inte att på 80-talet så visste de flesta svenskar inte vad Halloween var, utan det är under 90-talet då intresset för Halloween exploderar. Och tittar man på annonser och tittar man på ert utmärkta arkiv Svenska Dagbladet, så ser man ju hur det liksom under 90-talet det blir fler och fler annonser om Halloween-diskon och Halloween-fester och affärer som man annonserar med Halloween-tema och liknande. Men det är ju först för 30 år sedan ungefär som det här kommer.
Just det. Man kan jämföra exempelvis med Kalle Anka på 50-talet där hamburgare blev pannbiffar. En tidigare blev väl det Parisasmörgås, tror jag, i Carl Alfred, så att man fick översätta till lokalt. Vi går över till dig, Mia, bara släpper in dig. När uppstiftade du bekantskap med Halloween första gången och kände du omedelbart denna så kallade skepsis?
Ja, jag kom ju i kontakt med det första gången via amerikanska filmer, och då var det bara någonting som var typiskt amerikanskt och ganska oskyldigt. De var lite snällt utklädda och så fick de, sa de trick or treat, och så fick de godis och så gick de vidare. Och det var ofta i såna ganska familjära sammanhang i små städer där man gick från dörr till dörr och sånt där. Men sen när det kom till Sverige så var det ju mycket riktigt Hard Rock Café och Buttrick som införde. De såg väl att det fanns cash att hämta. Och kommersialism har jag ingenting emot, men då ska den vara snygg, och det tyckte jag inte att det var. Och det var då vi började märka det i Sverige också. Då blev det liksom ett överflöd av skräp. Mycket orange plast, okulta, fula utklädningskläder. Någon sån här som gick, ja, däremot det här krocken med den kyrkliga högtiden har jag inte så svårt för. Man kan ju jämföra med, även om jag är kyrklig själv, man kan ju jämföra med påskkärringar på påsken, att det kan finnas samtidigt. Den traditionen är jag då inte emot, eftersom den är jag uppvuxen med. Och det var det på en annan estetik. Det fanns ifrån vår hedna kultur, så den kan jag liksom vara mer överens med. Men just den här amerikanska tycker jag är ful. Och det som jag har svårt för, det är att det finns ett så starkt okult drag av det. Jag råkade befinna mig på Gröna Lund häromdagen, när det var det här spöktåget. Och att små barn ska se på något sånt som är så grusamt, som är riktigt skrämmande, på riktigt otäckt. Det tycker jag tycker det är obehagligt, därför att det spelar med någonting i människans behov att dras mot just det okulta, mot det djävulska, mot det som skrämmer oss. Till en viss mängd, till en viss dos, men i grunden tycker jag att det är obehagligt.
Jätteintressant. Det är alltså det här, jag tänkte säga, vad är det för fel på det okulta? Men det är alltså då att du tycker att det är genuint någonting dåligt som finns med det okulta, som vi inte ska titta för djupt i.
Ja, verkligen så. Därför att jag tror ju på att det onda och det goda finns. Och det blir ju en skämtsam ton det här, men för mig är det rätt mycket på allvar att det finns. När man dras mot det som är det djävulska, så ska man passa sig. Hellre dras mot det sköna och det vackra. Sen finns det ju inom kulturen en spänning mellan detta och måste finnas. Men att aktivt dras till det, att låta småbarn kittlas av det och liksom fostras upp i det, det tycker jag är rätt obehagligt.
Mm. Alltså, jätteintressant. Jag håller absolut inte med dig, men det var otroligt intressant inlägg. Jag tänkte bolla över den till Jonas, du som skräckfantast och som dras till det kanske okulta. Kan du förstå vad Mia menar? Eller har du stött på de här tankarna tidigare?
Liksom? Ja, gud, jag förstår precis vad hon menar för någonting. För det här handlar ju liksom om att det finns någonting farligt i en. Alltså förbjudna mörka känslor och liksom det antikristna budskap och sånt där. Så att absolut, och det kan jag förstå liksom, att det är obehagliga känslor som man vill skydda folk från. Så är det ju. Samtidigt så är det ju känslor som får sån väldigt liten plats i barns liv idag. Även om det liksom har blivit lite bättre, kan man tänka. Men jag tänker på hur sagor och sånt har utvecklats, att sagorna får liksom inte innehålla samma mått av ondska eller våld eller mörker som de liksom gjorde på Bröderna Grimms tid. Och liksom, jag tänker att man förlorar någonting där, den där spänningen mellan ljuset och mörkret som du pratar om också. Att man förlorar liksom, en viss dimension i vad känslor är för någonting och vad livet innebär och vad världen innebär för någonting. För jag tror på riktigt att våra barn, även mina barn som ändå har växt upp med, alltså typ så här zombiedockor hemma. Jag tror att de ändå är liksom, jag tror ändå att de är förskyddade mot verkligheten på ett annat sätt än vad vi var på något sätt.
Ja, ja. Alltså,
Mia, vad säger
jo,
du?
Precis. Jag, mycket intressant. Jag hakar in i det samma resonemanget. Jag tycker också att barn och unga, framförallt barn, skyddas väldigt mot att det egentligen finns det inget farligt, det finns inte död, det finns inte krig. När Donald Trump vann valet så hade Sveriges Radio ett inslag om hur ska ni prata med era barn om detta. Alltså vi överbeskyddar dem å ena sidan från sånt som är en sund rädsla. Vi måste ju lära oss att vara rädda för saker, annars så klarar vi inte att hantera livet. Och det onda finns och döden finns, och det bör man prata om. Men Halloween och att skrämmas, att liksom upphöja det okulta till någonting som är att fira, tycker jag är raka motsatsen till att akta för det. När man går på Gröna Lund och ser hemskt otäcka skräckfigurer som vajar omkring som zombies, så är inte det någonting man lär sig att vara rädd för, utan det är någonting som man gör till en del av sin underhållning, det som man tycker är något att umgås med själsligt.
Exakt, då är det någonting man kan använda, tänker jag. Eftersom man använder det som underhållning och inte som liksom någon form av utbildning eller tanke på nytta och sånt där. Utan det här är någonting som liksom växer som en känsla. Och jag tror att det jag tycker är det viktigaste. Att det finns liksom ingen sån där pekpinne-grej som säger hur man ska känna. Utan det här får man som en känsloupplevelse.
Alltså jag tycker nog att det ska finnas pekpinne när man pratar om djävulen och folk som går igen och liksom det okulta. Det tycker jag nog att man ska säga, att anledningen till att du känner dig rädd nu, den är fullt legitim, därför att det här är otäckt och skrämmande. Det är å ena sidan. Och sen den andra sidan då, i det vardagliga, att det kan vara farligt. Du slår dig om du cyklar och ramlar omkull. Ja, det gör ont, och så lär man sig att hantera det som otäckt. Så det är inte ett alternativ till att tala om de verkliga otäcka händelserna som är en del av livet.
Men Mia, kan det finnas en poäng i att man ska göra om det här otäcka och kulta till underhållning eller att liksom roa sig av det, skratta lite åt det? För det brukar man ibland säga att man ska, det kan vara ett sätt att ta udden av då liksom. Ja, ett sätt att umgås med det helt enkelt.
Ja, alla gånger och skräckfilmer och sånt, det ger ju någonting av, så det fanns ju, har ju funnits inom historien att man vill bli skrämd och liksom känna på det här, prova på de känslorna som om de är verkliga eller orsakade av verklig händelse är rätt obehagliga. Så det är inte, jag talar inte om förbud eller att det är någonting som vi borde styra från, men jag tycker personligen att det är rätt obehagligt och att det är en osund del av kulturen. Jag skulle hellre se att andra delar av kulturen. Sen är det är ju Halloweenhelgen och alla helgonsdag och sånt. Och det där blandas ihop lite grann. Men där tycker jag snarare att kyrkan då har ett ansvar att vara ute och berätta lite mer om vad den tror på. Och inte säga att ni andra måste vara tysta.
Mm. Vi släpper in bara Mattias här. När du hör Jonas och Mias diskussion just det här, att det är liksom dåliga, destruktiva känslor om man eventuellt skulle kunna säga att Halloween bejakar dem. Har du några tankar kring det här?
Jag tänker att det är någonting som har funnits många gånger alltså tillbaka i historien. Vi tar påskkärringar som exempel som du nämner. Det kommer ju utifrån det här med tro på djävul och människor som åker till Blåkulla och har häxsabbat. Och det finns ju bra många exempel i historien på högtidstillfällen på året då ungdomar klär ut sig i olika skrämmande masker där syftet faktiskt är just att skrämmas. Vi har 20 Knut, vi har annandags spelen och liknande. Och just där finns det ju en lek med det farliga, en lek med det förbjudna. Så att man gör det på Halloween nu, att ungdomar klär ut sig på olika sätt, det är ju absolut inget nytt i historien. Sen vill inte jag värdera om det är bra eller dåligt, men så har det egentligen alltid varit. Att ungdomar har lekt med det förbjudna, ungdomar har klätt ut sig. Ungdomar vill provocera vuxenvärlden på olika sätt.
Där tänker jag att själva poängen ligger också, den här provokationen. För jag tänker att det finns en frihet, precis som man, ja, men som man brukar prata om karneval till exempel. Att här finns det en frihet att liksom vända på maktstrukturer. Liksom att man kan liksom jäckla och håna kungar och adel och sånt där. Och jag tänker att även om det inte liksom finns en sån tydlig maktstruktur i Halloween, så finns det ändå ett utrymme som provocerar vuxenvärlden eller provocerar kristendom eller provocerar vissa frågor som liksom blir aktuella. Och jag tänker att det fyller en viktig funktion just liksom för att kunna tänka kreativt och alltså kritiskt kring vilket miljö och samhälle man växer upp i, tänker jag.
Mia, du är alltså provocerad, alltså, Halloween ska provocera dig som vuxen och kristen.
Ja, men
är det en tanke?
Nej, men jag tycker att det är intressant det ni säger, för det får mig att tänka på det, liksom det postmoderna, det här att anything goes. Det finns inte gott och ont längre, utan det beror lite grann på, och det är mest det är känslor, det finns inget som absolut farligt, inget som absolut gott. Utan det här är ett sätt att få känna, frossa i känslor ytterligare. Det kan man väl syssla med om man är vuxen, även om jag tycker att man borde kanske orientera mot verklig, det som verkligen är otäckt och engagera sig i det, eller det som är verkligt vackert. Men det är min poäng är att små barn är inte vuxna och är inte mogna för att begripa att det vi ser nu som är väldigt skrämmande, det är ett sätt att driva med adeln eller överheten eller kyrkan. Det kan vuxna syssla med.
Nej, men det är däremot ett sätt att konkretisera rädsla och mörker istället för att tänka på att jorden kommer att gå under miljöförstöring, som är väldigt abstrakt och väldigt svårt att hantera känslomässigt. För det är en av poängerna med att närma sig det skrämmande är ju för att man får ett ansikte på det, och därför blir det också hanterligt. Och på det sättet är det ju väldigt lämpligt för barn att liksom kunna se ondskan med någon slags struktur. För det här är ju
inte, då ska önskan vara det som är ont. Jag vet inte om ni har läst barnens bibel för era barn. Andreas, du får ju spinn. Det går ju spinn. Men bara som ett exempel. Det intressanta är när man läser barnens bibel för barn, så tycker de alltid att de läskigaste gammaltestamentliga berättelserna är bäst. Alltså det som man själv tycker att jag ska verkligen läsa det här. Det är ju obehagligt. Så det finns absolut hos barn en vilja att förstå detta. Och inte den sortens rädsla eller mot. Alltså, vi får en sån här, känner nästan repulsivt av det, att det här ska jag inte gå in i. Så har barnen vilja att begripa det också, att bli bekant med det. Men det är något, alltså den formen är något annat än det som är det här visuellt väldigt skrämmande. Att det ska skrämmas, vi ska tycka det är otäckt.
Hade inte barnens bibel en del otäcka illustrationer förresten?
Ja, en del har otäckt fula, skulle jag vilja säga.
Jag är fortfarande livrädd för Guds dödsängel som går igenom Egypten och tar alla förstfödda. Det är ju en genuint obehaglig varelse liksom, eller fenomen.
Ja, men då tänker vi bara olika helt enkelt. Ja. För jag tänker att det är verkliga känslor genom overklig.
Ja, men Mia, det lät lite som du att Halloween var någon sorts nihilistiskt, att det är bortom ont och gott, att man bara liksom i något postmodernt tillstånd leker med alla värden och inte tillmäter dem någon realitet.
Ni puttade mig i den riktningen. Men jag tänkte på det när vi kom in på att men det här är ju ett sätt att leka med dotek, att vi, eftersom vi aldrig idag inte utsätts för den sortens, eller utsätts inte för känslan av att bli verkligen rädda. Vi skyddas mot allting och barnen skyddas mot allting, och då ska man istället ersätta det med en låtsasvärld där man kan bli skrämd. Så tycker jag att det blir ett sätt att heller inte ta det riktigt otäcka på allvar. Då kan vi kittla oss lite grann mer, och då är känslorna någonting som vi leker med eller som vi brukar på olika sätt, istället för att se det som en del av livet och världen. Att den är ond och god.
Okej. Vad intressant, det här avsnittet blev inte riktigt som jag hade tänkt mig. Vi följer inte manus särskilt väl, men jag tänker så här, Mattias, om vi då lämnar kritiken lite, vad skulle du säga att Halloween har uppnått för status idag i Sverige? Är det så att säga, kan man tala om att det är en etablerad högtid som vi helt enkelt har i katalogen numera, eller är den mer förändlig än andra högtider i och med att den är så ny, eller finns det något att säga om det?
Jag tror att jag skulle beskriva den som tämligen etablerad i Sverige. Att det är ju sådär att när man uppnår liksom en viss ålder så tänker man 90-talet, det var ju typ igår. Mm. Men 90-talet är ändå 30 år sedan.
Talar inte om hela man på
Nej, det är bedrövligt när man tänker tillbaka att det är hemskt. Där. Men tittar man på de undersökningar som faktiskt finns, till exempel i Svensk Handel alltid undersökningar i anslutning till olika högtider och frågar folk hur de tänker uppmärksamma. Och där har ju Halloween genuint en stark ställning. 2 av 3 svenskar sa förra året att de på något sätt tänker uppmärksamma Halloween. Och det är antingen i form av att man köper extra godis eller att man har pumpor och Halloween-dekorationer, att man klär ut sig. Och det är en ökning de senaste åren. Och kan vi då säga att 2 av 3 svenskar på något sätt uppmärksammar Halloween, och vi har haft den i Sverige i 30 år, så vill jag definitivt beteckna den som etablerad i Sverige. Sen är det ju som Jonas var inne på, den här ständiga diskussionen om när är Halloween? Alltså vilket datum? Och vi har ju någonstans fått en situation att där vi liksom drar ut Halloweenfirandet på ungefär 2 veckor i och med att vi har kopplingen till Allhelgona. Och där blir ju problemet i Sverige att vi firar inte Allhelgona när alla andra firar Allhelgona, i och med att vi har valt att lägga det på en lördag. Vi firar ju Allhelgona alltid den lördag som infaller mellan den 31 oktober och den 6 november, vilket gör att våran svenska Halloween borde ju egentligen vara på fredagen innan Allhelgonsdag, eftersom Halloween kommer av All Hallows Eve, alltså Alla helgons afton. Så jag kan ju genuint förstå den här förvirringen som finns. Och i och med att vi inte har ett specifikt datum på det sättet som man har i USA, så blir ju egentligen det idag som är 31 oktober idag är ju den egentliga Halloween. Men man kan ju precis lika gärna säga att svenska Alla helgons afton, den är på fredag.
Vi får tänka på nationalekonomin här, för helgdagar som ligger på, som är flyttbara, de blir ju väldigt dyra. Så det är bra att ha helgdagar på lördagar på det sättet. Att... Jag tänker så här att det är Halloween-säsong, det är i väldigt hög grad, så är det förstås. Bara en sak som jag fångar upp sen tidigare, när du pratar om Halloween som någon sorts, att man, alltså som karnevalen, att man gör uppror och leker med auktoriteter och sådär. Jag skulle ju säga att Halloween idag har väldigt lite med uppror att göra, för att det är ju främst vi småbarnsföräldrar som då curlar våra barn, vi klär ut dem kläder, vi tar bilder på dem, lägger ut dem på Instagram, vi skjutsar dem till Halloweenfesten på det lokala leklandet, hämtar dem sen skickar vi ut dem, ska det inte gå bus eller godis, så det är ju på det sättet det är väldigt, och det är ju inte någon sån här spektakel där ungdomar går omkring och det var man ju lite orolig för på 90-talet, att ska vi ha ännu en superhelg, men ungdomen har ju i hög grad slutat dricka alkohol och ställa till med otyg, så det är ju väldigt, det är en ganska fridsam helg och en väldigt etablerad medelklassig helg skulle jag säga liksom, att
mycket.
Ja, men är inte det generellt så att ungdomar dricker ju mindre tyvärr idag, så att det gäller väl generellt för olika högtider att det är mindre supande. Alltså, vi kan ju backa bara 30-40 år och liksom prata om, alltså, vilken superfest Lucia var. Den har ju försvunnit helt som fest, eller som högtid, om man nu ska använda det begreppet, då ungdomar går ut och dricker alkohol.
Jonas, fyller Halloween, om man ska vara så anspråksfull, fyller den någon sorts behov i den så att säga svenska samhället idag som vi inte annars får utlopp för, tror du?
Nej, alltså...
Eller spelar högtider alls den rollen, kan man resonera i sådana termer?
Ja, absolut spelar högtider alltså roll och traditioner och sådär, men eftersom det här är en ny tradition och liksom det här uttrycket som du har kring med mörker och det onda och sånt där, liksom att det får vi oss till livs ändå, va? Alltså det är inte som att det inte finns någon annanstans. Så att på det sättet så fyller väl ingen direkt funktion för folksjälen, men jag tänker att för barn, för det har... Det som också är lite utmärkande för Halloween i Sverige är precis det du säger, att vi puttar ut våra unga. Att det är liksom de små barnen här som firar Halloween. Och det, så är det ju liksom inte internationellt på samma sätt. Och det här har blivit som en barnhögtid. Och då tänker jag att för barn kan det säkert liksom finnas någon form av funktion just liksom att kunna, som jag sa tidigare, liksom att få liksom ett face, ett ansikte på döden och sånt där på något sätt. Men jag tror inte att det är så. Jag tror inte att det finns så jättemycket. Men nu, det som man kan ändå säga som har hänt ändå, det är att nu får ju ändå barn gå ut och vara klädda som skelett och sånt där. För att på 90-talet då, när det började komma, då försökte ju aktivt skolor och dagis och sånt motverka och ha så här prins och prinsess högtider istället och sånt där. Så att jag tror ändå att det finns ju någon... För jag tror ändå att det finns för barnens skull... Någon form ändå då och närma sig någonting som kanske föräldrar inte pratar så otroligt mycket om och som inte heller syns så jättemycket i barnkultur. Så att någon form av funktion tror jag ändå att det kan fylla.
Fast jag tycker det är en eländig ersättning till, apropå det här med att föräldrar ska prata med sina barn om gott och ont och att döden finns och sånt. Att sluta göra det och istället säga, men vi går på Gröna Lund och tittar på... otäcka spöken istället. En ganska dålig ersättning.
Men slutar man verkligen med det? Jag tänker att barn frågar allt. Alla mina barn i alla fall, de frågar ju en massa grejer. Vad är döden på någonting? Ja, så att inte man slutar. Barnen tvingar ju föräldrar att prata om
det. Ja, men jag tyckte någon av er, den som talade nyss, sa just detta att det här kan vara istället för att man nu inte talar så mycket om döden och att vi lever inte i generationsboenden och sådär. Att det här skulle vara en ersättning, för det skulle jag i sådana fall tycka var en ganska dålig ersättning.
Jo, det kanske det. Mattias, du skulle säga någonting?
Ja, alltså jag tror att Halloween faktiskt fyller en typ av funktion, och det är det här att på hösten i Sverige, alltså i våran svenska högtidskalender, så har det varit ganska tomt. Att om man tänker fram till advent och under december månad så har vi fullt av olika, vi har advent, vi har Lucia, vi har jul, vi har nyår, och sen under våren så har vi påsk, vi har våffeldagen, vi har första maj, vi har valborg, vi har nationaldagen, vi har Kristi himmelfärd, vi har pingst. På hösten så är det ganska tomt i högtidskalendern. Så det är liksom en lucka någonstans mellan midsommar och advent. Och den luckan, och där tror jag faktiskt att Halloween fyller just den funktionen. Så kan man tycka att det är bra eller dåligt. Men någon typ av behov har ändå funnits. Annars hade Halloween aldrig etablerat sig. För högtider etablerar sig inte om inte folk vill fira. Vill folk inte fira, då etablerar sig inte högtiderna. Och i och med att folk har känt ett behov av att ha någon typ av fest i oktober, november här, så har Halloween etablerat sig. Så den fyller den funktionen.
Absolut, det håller jag helt med om. För att det har ju med ljuset att göra också. Att det blir mörkt, att man har en chans att sätta upp lampor innan som inte är julbelysning. Så att absolut. Mm. Så.
Och här har jag i många år, ska sägas, på Twitter kämpat för att den svenska skördefesten på något sätt borde kunna etableras, alltså runt Michaelmäss. Det finns ju en del traditioner runt om i landet, och i Sverige och Finland finns det ju någonting som heter stugsista eller något sådär, där man tänder bål och skjuter fyrverkerier när man då lämnar stugan på hösten.
Lite som Valborg.
Ja, precis. Och jag tycker att vi någon gång i oktober runt Michaelmäss, då borde vi då dels äta allting liksom som naturen har gett oss. Allting liksom från nyskjutna älgen till kantarellerna, till hjortronen eller vad det kan vara. Och dels ska vi tända bål och spränga saker så att det syns verkligen.
Ja.
Liksom.
Och naturligtvis,
ja, och låter. Och det tror jag skulle vara en jättesuccé. Det är bara liksom återigen nationalekonomin. Jag tror inte att man vill ge oss 2 dagar extra för bakfylla och firande i slutet på oktober. Men det skulle vara väldigt trevligt, tror jag. Liksom.
Nej, men jag är absolut team Mickelsmäss med det där. Men släng bara in sill och brännvin också så att det blir en svensk.
Ja, det finns alltid med. Varje svensk högtid. Ja, men det är också med på, helt klart.
Ja, då kanske du skulle slippa Halloween, Mia, då, för att om vi skulle då ha ljuset i annan form.
Men jag tänker att stugsista, har ni inte stugsista där nere?
Nej, har ni uppe i Västerbotten, ja.
Här och i Hälsingland kör vi ju sånt också. Jag är uppväxt med att skicka ut så här ljus på vatten och sånt på stugsista.
Men det fanns i Sörmland förr också, men det var ju när statarna skulle byta en gång om året, så gick flyttlasset, de skulle vidare. Nej, något diffust. Men visst fanns det någonting sånt i Mellansverige också, i södra Sverige också, att vid den här tiden av året så hände det något.
24 oktober är ju flyttdagen och sen har just du slankveckan i anslutning till den 24 oktober. Det var ju då, och det är ju ganska långt in på 1900-talet som man har det just, att folk fick möjlighet att byta arbetsgivare. Sen vet jag inte om det var kopplat till så mycket festligheter. Men det är ju ändå någonting som kan vara värt att påminnas om.
En sak jag skulle bara vilja fördjupa mig i. Det är det här med vårt allhelgonafirande eller Alga helgonsdag eller vad det nu heter. Jonas, det här med att man tänder ljus och sådär. Min mormor då, som hon är nästan 100 bast, hon tycker fortfarande det är konstigt att vi går och tänder ljus på graven, för det ska man göra på jul, tycker hon. Men hon menar att det är bara stockholmare som gör det. Och det är det tydligen, det är en Stockholms tradition från 40-talet det här. Jonas, finns det någon risk liksom för att, det som Mia kanske är lite inne på, att vi blandar, att det här försvinner bakom Halloween, att vi struntar i att tända ljus på gammel onkels grav och istället går ut med barnen? Vad tänker du om det?
Ja, alltså, vet jag om det finns någon, jag tror inte det är någon överhängande risk just nu i alla fall, men säg någon generation framåt kanske blir mer liksom någon annan slags firande där man faktiskt använder Halloween till att gå till gravstenar kanske, som Dia de Muerte eller något sånt där, liksom, att man firar det på ett annat sätt. Så kan det absolut vara, men jag tror att om kyrkan fyller sin funktion så kommer de liksom att lyfta fram det här eller använda sig av Halloween liksom för att kontrastera liksom vad kyrkan står för och sånt där. Så att jag tror det är ganska liten risk just nu i alla fall. Vi får ju se om mina barn tar med sig Halloween eller inte upp i vuxenlivet. Det är ju första steget, tänker jag.
Vad säger du om kyrkan skulle då ta upp den här eventuellt hedniska gamla traditionen och göra den till sin? Det har man gjort tidigare. Skulle det kunna vara någon variant för framtiden?
Jag tror inte man behöver ta upp mer hedniskt i Svenska kyrkan än man har gjort och göra till sina traditioner. Jag tror det är bättre att de står vid den traditionen som är en kristna, som handlar just om alla helgons dag och att fira de döda eller minnas de döda. Det finns ju när man tar nattvarden i kyrkan, så är det på de lite mer högkyrkliga ställena är altarringen, så faller man på knä vid altarringen och tar nattvarden. Därför tanken är att den andra delen av den halvan går in där de döda är, eller i himmelen, så har man en gemenskap där. Det kan ju också vara någonting som har med alla helgon att göra.
Ytterligare en fråga om högtid generellt, den går också till Jonas. Jag läste en intervju med dig där du sa så här, att nu citerar jag: det passar också den postmoderna människan att man inte behöver göra på ett visst sätt. Man är fri att forma sin egen tradition för sig själv och sin familj. Så är det ju förstås, men samtidigt är det här, hur postmoderna kan vi bli? Hur mycket egna traditioner kan man ha? Hur mycket är man beroende av kollektivet här? Vad har du för tankar om det? Alltså, trots allt bygger vi en högtid ändå på att annars blir det ju fest. Ni vet ju Festivus i Seinfeld, som då bara George Costanzas familj firar. Är mycket bizarr högtid.
Jag vill säga en sak om det sen.
Ja, du ska få prata Festivus start. Jag tänkte bara, Jonas får ge etnologernas syn på detta först bara.
Vad var själva frågan?
Ja, alltså hur mycket kollektiv måste en högtid vara och hur mycket individualism kan vi föra in i det?
Liksom? Okej, just det. Jo, nej, men klart det måste finnas någonting som liksom man samsas kring. Annars kommer det att bli liksom att någon kastar smällare och någon röker sillen. Alltså det blir, alltså man måste ha någon form av... Men det jag menar med det som du citerade från min intervju, det är ju liksom att det passar min generation, eller jag kanske också 40-åringar, jag är från 50 snart, liksom att man inte behöver känna så här bara exakt, ja, men vi måste ha sill och nubbe, det som man själv vill ha, men att man ändå kan liksom införa egna liksom versioner på ett annat sätt eftersom den är så pass ny. För julen känns ju ändå så här, om jag har en björk istället för en gran, det kanske inte känns så fräscht. Men på Halloween så kan man istället ha något annat än pumpor till exempel då, och lysa upp med. Jag tänker att det på det sättet är postmodernt, att man kan fylla det med andra saker. Men jag tror inte att själva att högtiden i sig måste ändå ha någon slags grund i något gemensamt.
Vad skulle du säga om Festivus, Mia?
Nej, men något liknande. Du som gammal folkpartist, Andreas. Jag tänkte att ett folkpartistiskt förslag skulle vara att man hade någon sån här högtidscheck. Alltså man får ha ett antal högtidshelger eller dagar per år. Och så får man själv formulera vad det ska vara. Då kan det vara att man äter sill eller bakar bullar eller skräms eller vad som helst.
Ja,
det är postmodernt.
Ja, det är väldigt postmodernt. Mattias, vad tänker du om detta? Behovet av, om vi tar Festivus som den extrema individualismen och den gamla tidens jul som det extrema kollektivet. Var befinner sig samhället idag någonstans? Hur stora friheter har vi att göra vårt eget?
Alltså vi har ju i teorin väldigt stora friheter att göra vårt eget och välja vårt eget. Men i praktiken så blir det ju gärna så att vi någonstans inordnar oss i en kollektiv gemenskap. Vi liksom mår ju bra av att göra som andra gör. Vi mår ju bra av att tillhöra grupper där man har gemensamma traditioner. Det är ju därför som folk sitter och tittar på Kalanka klockan 15.00 varje julafton, fast man har sett det här liksom 40 gånger. Man vet precis vad som kommer hända. Och väldigt få tycker att det är speciellt roligt egentligen. Men vi gör det för att alla andra gör det. Och vi äter mat som vi nödvändigtvis inte tycker är jättegod. Men vi gör det för att alla andra gör det. För att vi vill känna oss som en del av en gemenskap. Och att bara välja att fira helt individuellt det som jag vill fira. Ja, visst, det är klart att du kan göra det i teorin, men i praktiken så är det ganska svårt. Just för att du är en del av en gemenskap, du är en del av ett samhälle. Och det, samhället bygger någonstans på det här att vi har vissa gemensamma ramar, gemensamma referenspunkter. Och sen är det ju såklart fri att inom det själv välja vad du vill fira eller inte. Men någonstans så måste ju de här gemensamma ramarna ändå finnas.
Så ett samhälle med enbart Frank Costanzas, it cannot stand.
Det hade varit ett fruktansvärt samhälle, skulle jag säga. Fruktansvärt.
Värre än Halloween.
Ja, precis. Ni som inte förstår det här med Festivus, ni får googla Costanza och Festivus. Holiday for the rest of us, det är väldigt roligt. I alla fall om man, som vi är 70-talister och minns... Eller Mattias, du kanske inte är 70-talist, förlåt.
Jag är 78, jag är född 78, så jag är också 70-talist.
Ja, men bra, då är vi samtidigt.
God relation till Seinfeld.
Alla vi tillhör den ironiska generationen. Ni övriga får ja, ni kanske går över huvudet på er. Ja, men hörni, hur ska vi sy ihop det här då på vettigt sätt? Jo, jag kanske ska fråga så här, firar ni själva Halloween på något sätt? Och vi behöver med dig, Mia, du som är skeptiker, bojkottar du eller låter du?
Ja, så mycket jag kan. Jag dras inte av det alls, men alla helgons dag kan jag fira i någon mening.
Ja, okej, okay, vad trevligt. Jonas, vad gör du? Har du skräckfilmsfestival eller hur firar du?
Ja, det brukar jag väl ha. I Mias ögon så är väl någon form av satanist yrka, jag antar jag då.
Minst, det hör jag ju.
För att jag är ju uppväxt, jag är ju fan skräckfilmsnörd från födelsen, känns som. Så att det här är ju som en helg som jag börjar fira långt tidigare än andra börjar göra det. Mycket då via Halloween, alltså filmen då. Så att det var ju perfekt för mig som gillar sånt här. Så att för mig är det här någonting som jag har prackat på mina barn som något bättre än jul.
Ja, Mattias, du bra? Firar du?
Eller? Jag kommer nog äta lite extra godis. Och jag har faktiskt en utkarvad pumpa sen förra helgen då. Ett av mina barn hade någon spökvandring uppe i skogen. Men jag ska ju också gå till gravar och titta på gravljus och tända gravljus på lördag. Så jag tror att man kan kombinera det här med att uppmärksamma Halloween och fira alla helgons dag. Jag tror inte att det finns någon motsättning däremellan.
Du måste välja.
Nej, det är två olika saker. Det är klart du kan göra både och.
Ja, exakt så.
Men för att Jonas, upp hos dig, tänder man, är det lika vanligt som i Stockholm numera att man tänder ljus även i Västerbotten?
Ja, det är ju någonting som har spritt sig från, förr var det väl juldagen mest va, som man tände, men nu
ja,
är det...
Precis. Det är min mormor då som är från Ångermanlands inland, hon anser att det ska vara på jul, precis, att man går dit på julafton tror jag rent av.
Men ja, absolut, det är ju fint med.
Ja, men det är just det där med gravljusen är ju intressant just för att det kommer ju till Sverige, säg på 1920-talet, det är då man hittar de första annonserna för gravljus. Och det är ju inte helt olikt hur traditioner på 1900-talet introduceras. Just att Blomsterfondens insamlingsverksamhet är några som är drivande bakom det här och introducera gravljus. Sveriges handelsträdgårdsmästarförbund hade under 1910-talet kampanjer för att ha en dag då man säljer blommor under hösten. Och sen så sprider ju sig det här successivt under framförallt efterkrigstiden. Men i någon mening så skulle man faktiskt kunna säga att även den här traditionen med gravljus i Sverige introduceras av kommersiella intressen om man hårdrar det lite grann.
Ständigt dessa ICA-handlare,
känner jag.
Ja, fruktansvärt. Det måste vi bojkotta.
Ständigt dessa kommersiella intressen. Hörrni, nu ska jag berätta om en tradition som jag undrar ifall ni har hört talas om när jag ändå har så mycket aktivitet på området här. Känner ni till julskrösen? Någon av er?
Vad sa du?
Julskröschen.
Skröschen?
Nej, det är alltså då...
Det låter tyskt.
Nej, nu är jag återigen då i Arnösöt som ligger då i inlandet innanför Örnsköldsvik. Och under min mammas barndom så var det så att dagen före jul då gick julskrösen omkring i bygden och kollade som han hade städat ordentligt. Och det här var då ungdomar utklädda i hemska masker som kom och tittade att man hade städat. Och hade man inte det så ställde de till med rackartyg. Och för att muta julskrösen då att inte ställa till de här så bjöd man dem på en sup. Tyvärr så innebar det här ju att på 60-talet så urartade det här i att alldeles för unga människor gick julskrösen och drack alldeles för mycket så att traditionen avbröts. Och jag tror att det som min mamma upplevde på 60-talet, det var ett försök att återuppleva en gammal tradition som redan då egentligen var utdöd, för att den hade dött ut en gång i tiden, början på 90-talet, just på grund av det här fylleriet. Och så försökte man ju dra upp det igång på 60-talet, och det fanns bara några år. Men jag hittat fantastiska bilder på julskrösen i början på 1900-talet, och det är riktigt otäcka bilder på liksom hur man klädde ut sig i förfärliga masker och gick omkring i bygden. Men det var ändå någonting liksom, motsvarighet till dagens trick or treat, fast just för att kolla julstädningen.
Lite mer fostrande.
Ja, precis. Men man skulle kunna tänka sig att dagens, jag vet inte, socialstyrelse eller någon kommunal nämnd skulle kunna gå omkring och kolla om man...
Jo, men du har ju, om du tittar liksom i gamla svenska rättegångsprotokoll, så finns det ju ganska gott om just när man tar upp att ungdomar på olika sätt vid olika högtider har levt rövare och på olika sätt ställt till med rackartyg på olika högtider. Ja, men nu, som jag nämnde tidigare, 20 Knut, 13 dagen, annandag jul, påsk, Valborg. Det är lite olika ställen på, eller lite olika tidpunkter på olika delar av landet. Men det är ju inget ovanligt att man gör på det sättet, att ungdomar har på olika sätt levt rövare, och inte sällan så är det ju brännvin kopplat till det hela.
Det jag kommer ifrån, med en by som heter Alfta, har vi fortfarande kvar fettisdagsfirande på samma sätt, att man klär ut sig. Så att det är också ändå. Det är lite grann som trick or treat, fast...
Det är ju då, fettisdagen är ju sista dagen innan fastan då. Och det är väl, det är brukar väl ligga i februari någon gång. Och det är ju ett jättestort firande, exempelvis i Tyskland så är ju Fetenacht jättestort, och ja, karnevalen uppenbarligen också. Ni vet ju karneval, ja, det vet ju alla vad det betyder och vad man gör då. Så att, den har vi inte så stark i Sverige, för vi har ju inte fastat på väldigt många år i Sverige, men det skulle kunna vara någonting.
Nu är det dags.
Hörrni, nu kommer vi långt ifrån Halloween. Stort tack för att ni kom och pratade Halloween och väldigt, väldigt mycket annat med mig i podden idag. Tack så mycket till Mia, och tack till Jonas Rosenqvist, doktor i etnologi, och tack till Mattias Axelsson som är gymnasielärare, traditionsexpert, folkbildare, poddare och föreläsare. Tack alla tre!
Tack själv.
Tack så mycket!
Yes, kul.
Tack till er som har lyssnat också på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Ni kanske har egna berättelser om diverse mystiska högtider, eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Det är bara att mejla ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs igen snart.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.